I dagens podd pratar jag med Sabina Björk och Valeria Hellander som är aktuella med boken I statens våld, en berättelse om SIS och de statliga ungdomshemmen. Valeria Hellander är undersökande journalist på SVT, bland annat för Uppdrag granskning. Sabina Björk är beteendevetare och hon är visselblåsaren som arbetade på en central position inom SIS ungdomsvård och larmade om missförhållandena där. Den här podden är starkt kaffe för att boken är starkt kaffe. Man får följa flera barn och unga och hur de vanvårdas inom statens institutioner. De får inte den vård de ska få. De utsätts för legalt våld. De utsätts för illegalt våld. De utsätts för sexuellt våld. Det är framförallt flickor som råkar illa ut. Och en sak som jag inte riktigt hade koll på innan, jag tror kanske inte att jag är ensam om det, är att bara 8% av de som är på SIS-hem är kriminella, alltså att de har en brottslig dom mot sig. De allra flesta har inte det, utan har andra problem. Och en tredjedel av dem som befinner sig på SIS-hem är flickor, tjejer. Och det är också de som råkar värst ut, visar Sabina Björk och Valeria Hellander i boken. Men jag ska inte prata så mycket mer nu, utan vidare till dagens gäster. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Valeria Hellander och Sabina Björk till Rak Höger.
Tack så mycket.
Ni har skrivit en otroligt deprimerande bok. Jag vet inte om det är för att jag är pappa själv eller liksom vad det är. Men det är en bok om som heter I statens våld. Man hör igen där att det här inte kommer inte vara någonting som gör att man skrattar ihjäl sig. Och det gör man inte. Det är väldigt hemskt men nödvändig läsning. Men jag tänkte ni kan väl bara berätta, liksom den enkla journalistiska frågan är, varför skrev ni den här boken?
Och det enkla journalistiska svaret på det var för att ingen annan hade gjort det. Alltså jag kände att det här är ju ett sånt stort systemfel. Boken handlar ju om SIS, Statens institutionsstyrelse, som jag har granskat tidigare. Jag är ju journalist på SVT och har ju gjort en, bland annat då ett Uppdrag granskning avsnitt som handlar om SIS och då om ett av de här hemmen. Det finns i nuläget 21 hem. Men jag granskade ett av dem och det jag hittade där var ju liksom bara väldigt, väldigt stora missförhållanden som drabbade väldigt utsatta och framförallt unga också. Flickor som bodde på det här hemmet, Björkbacken hette det. Deras målgrupp var barn, flickor 12-16, men det fanns också betydligt yngre för det finns ingen nedre åldersgräns på SIS. Och det man såg där var ju att det förekom våld, hot, övergrepp mot de här flickorna från personalens håll. Och i slutändan så stängde SIS ner det här hemmet strax innan programmet sändes. Och då tänkte man ju kanske att vad bra, då har ju problemet löst sig. Men sen så bara flödade in tips om andra hem runt om i Sverige. Där tipsarna uppgav att det är precis samma problematik. Och i samband med den här granskningen, för Uppdrag granskning, så kom jag i kontakt med Sabina som var med i reportaget och uttalade sig, för hon har tidigare arbetat på SIS. Men sa upp sig i princip i protest mot hur hon såg att de här barnen, flickorna, behandlades. Efter ett antal år, efter att Uppdrag granskningsreportaget sänds, så upplevde jag att ingenting hade blivit bättre på SIS, utan snarare att samma problematik fortsatte fast på andra SIS-hem. Och jag och Sabina höll kontakten och till slut så kände jag bara, nej men det här funkar inte, vi måste liksom berätta om hur stort problemet på SIS faktiskt är. Och det kan man inte göra i någon annan form än i bokform, kände jag. Och därför skrev vi den här boken tillsammans.
Sabina, du har ett kapitel i början av boken, om det är det andra kapitlet eller andra kapitlet av den första delen av boken, och där du beskriver liksom hur du kom in i SIS, att från början så var du beskriver det som att det var ganska bra arbetsmiljö och många av du själv inkluderat och många av er, dina kollegor, ni ville verkligen göra nytta och ni ville som tar de här problemen på allvar. Om ni såg missförhållanden så pratade ni om dem. Och sen hände något som du också beskriver. Vad var det som skedde sen och vad var det som fick dig att bli en... Att nu ha skrivit den här boken, så att säga. Hur går man från att vara ganska positiv till arbetet och liksom att det är en process som rör sig framåt till där du är idag?
Ja, hur gör man det? Man gör ju det med stor sorg, ska jag säga. För det som du säger, jag var väldigt nöjd när jag började jobba på SIS 2016. Ni vet, ibland kan man hamna på en plats i livet där man känner att just här behöver jag vara just nu. Och det är en ganska tillfredsställande känsla. Så var det för mig. Det som hände var att 2019 så kom en ny verksamhetsdirektör då, för det som var SIS Ungdomsvård Söder på den tiden i Göteborg. Hon blev sedermera också direktör för hela ungdomsvården i hela Sverige. Hon kom 2019 och i ungefär samma veva kom en ny generaldirektör som är den nuvarande. Och när de kom så blev det ett väldigt, väldigt stort kulturskifte. För mig och för andra som jobbade med övergripande strategiska frågor. Så från att ha varit en medarbetare på SIS som blev uppmanad av mina chefer att vi ska grotta ner oss i vad problemen är. För det hade inte funnits någon som hade lagt liksom riktigt pusslet av vilka barn är det på SIS som blir framförallt mest utsatta för till exempel tvångsanvändning och omfattande våld. Mm. Det var liksom jag som började med de analyserna 2016. Det som idag tror jag är ganska allmänt känt om vilka som blir mest utsatta. Men det blev jag uppmanad till att göra, de analyserna. Men när sen det nya ledarskapet kom, båda de här kvinnorna då, tidigare från kriminalvården, så skiftade kulturen väldigt, väldigt tydligt. Så tydligt att jag till och med blev tillsagd att försöka nu fokusera lite mer på hur svårt det är för personalen. Och väldigt tydliga signaler om att nu ska vi fokusera på andra saker. Det fanns ett ointresse av att fokusera på brister och missförhållanden. Jag skulle säga att det blev en kultur av det är någon annans fel. Det är inte vi som äger problemet. Och det gick så långt som i fallet med Björkbacken att det blev för dumt för mig. Alltså, jag är nog ingen stor liksom, barnrättskämpe. Jag är ingen stor humanist egentligen. Jag är ganska mycket byråkrat.
Du gillar inte människor.
Nej, jag kan ju stå ut med dem en del. Nej, men skämt åsido. Men jag tror man kan ha olika drivkrafter i det här. Och man kan tro att jag är någon så här fluffig barnrättskämpe. Men det är jag absolut inte. Utan jag är i första hand liksom, byråkrat. Och när något blir för dumt, när någonting blir för osakligt, då står jag inte ut. Och det var det som hände. Och till slut så blev jag som, jag kan inte vara kvar här med den här typen av ledarskap, det är för dumt. Och då sa jag upp mig och anmälde då till IVO och till JO. Och sen så kom Valeria tillbaka och så blev det en ny vända av, ja men ska vi skriva en bok? Då bränner man ytterligare broar, kanske med delar av SIS som jag fortfarande har kontakt med och stor respekt för. Så det har varit olika typer av beslutsvåndor. Den första fick jag liksom stå ut med själv. Ska jag säga upp mig eller inte? Men de andra två gångerna skulle jag säga att det är Valerias fel. Uppdrag granskning och boken.
Just det.
Skyll på mig.
Ja.
Ja, jag har gjort något liknande med en vän till mig. Och förstört hennes delar av hennes karriär genom att ta med henne som medförfattare i en bok också. Sådär. Men jag tror... Någonting som är återkommande i boken när ni pratar med människor som också när du kom in i verksamheten, Sabina, men också när ni pratar med andra som jobbar på SIS-hemmen, det är att man börjar med en, och som du själv också beskriver, Valeria, att när du börjar liksom få tips om det här så är liksom din första tanke att hur dåligt kan det vara? Alltså hur illa kan det vara?
Men man har ju någon sorts tro på att staten vet vad de sysslar med. Det har jag ju liksom hört från andra också. Ja, men jag tror att ändå många av oss har den tanken att okej, det kan vara ganska dåligt kanske i privat regi, för det hör man ju hela tiden att det är dåligt i privat regi, för de vill ju bara tjäna pengar. Och så kanske man tänker att det är ganska dåligt på kommunal nivå, för att där vet de inte vad de sysslar med. Men när man kommer till liksom det statliga, där har man koll. Och det är väl kanske därför som jag också blev så chockad när jag såg liksom hur illa du faktiskt kunde få lov att bli på Björkbacken utan att någon reagerar när alla visste om det. Alltså det var ju ingen hemlighet att det pågick missförhållanden dygnet runt på Björkbacken och att flickor blev utsatta för alla typer av övergrepp där. Och ändå så var det ingen på chefsnivå som agerade.
För det här är någonting som jag ändå tror då att, som du säger Sabine, att de flesta nog känner till vilka det är som är intagna på SIS, men jag tror kanske inte att det är så. Som ni själva påpekar i boken så är ju väldigt mycket av vårt fokus i den mediala debatten där jag själv absolut deltar och lägger fokus, det är ju på gängkriminella. Mm. Det är på killar med våld, som är våldsamma. Och det här är ju någonting som egentligen, om man ska lyfta blicken, så är killar som är utåtagerande i skolan, då lägger man märke till de problemen de har. Men om du är en flicka kanske du hamnar, även om du har problem, du kanske hamnar lite mer i skymundan för att du är inte lika utåtagerande, så man kan sätta dig lite längre ner på prioriteringslistan, för du kommer i alla fall inte få stryk om du gör det. Och någonting liknande upplever jag det här, för att jag visste ju faktiskt inte att det var en tredjedel av de intagna på SIS-hemmen är flickor. Och att det bara är 8% som är har en dom från en domstol och brottsdom. Jag trodde nog att det kanske var färre flickor och fler av dem som var på SIS-hemmen som var dömda. Men det här är också något som framkommer då, att som ni tar upp där, liksom att något som återkommer, de ni har intervjuat också, att flickor i det här systemet, många av dem råkar ganska illa ut.
Ja,
det är ingen fråga, jag tror att det var, förlåt.
Ja, nej, men det är okej. Men nej, jag menar inte att det är en allmän kunskap det du säger nu, men det jag menar är att det skedde en förändring av att vi blev uppmärksamma på det inom SIS internt. Någonstans 2016-2017 när jag jobbade med de här frågorna. Så där har det funnits någon typ av institutionell okunskap också. Vi pratade ofta om, vi kommer säkert tillbaka till det, men avskiljningsbefogenheten som är en särskild befogenhet som SIS förfogar över, men egentligen inte finns någon annanstans i samhället, som är en ytterligt ingripande tvångsåtgärd. Och där har det alltid funnits någon typ av ambition att det ska vi behöva använda så lite som möjligt. Men ändå var det ingen 2016 som riktigt hade lagt pusslet, vilka är det som utsätts mest för det då på SIS? Och det började jag jobba med. Sen tror jag precis som du säger att nästan alla man pratar med om SIS, även de som har varit ute och vevat i debatten om SIS, det är ganska intressant, vevat om just de gängkriminella och hur ska vi liksom hantera dem och att SIS har misslyckats i det avseendet med de dömda. Även de som vevar om det verkar ha en ganska låg kunskapsnivå om grundläggande populationen på SIS. Liksom, vilka är där till att börja med? Som du säger, en tredjedel är flickor. En av 10 är dömda, de andra är det inte. Och så nästa steg, vilka av de som befinner sig på SIS är det då som blir mest utsatta för lagligt våld, olagligt våld, sexuella övergrepp och annat? Ja, där är kunskapen ännu lägre. Men man måste börja med att förstå vilka som befinner sig på SIS. Och jag hade önskat att de som vevar i de här frågorna hade börjat ta reda på det innan de börjar snacka. För som du säger, börjar vi prata om våldspotenta pojkar eller unga män, då är det ganska få som sover dåligt om natten om de skulle råka lite illa ut. Men om man börjar förstå att det är 11-12-åriga flickor som i första hand blir det, då är det fler som faktiskt börjar förstå att här har vi ett riktigt allvarligt problem.
Det är en flicka som, när hon kommer till SIS, Nadja heter hon i boken, när hon kommer till SIS-hem så är hon 11 år, men då nu har jag inte det framför mig om det är Björkbacken hon kommer till. Det är det, va? Hon kommer till
det
Björkbacken.
Det är hennes första placering i Björkbacken.
Och det är egentligen då avsett för från 12 till 16 år.
Men det finns ju alltså barn så små som 8 som har varit på SIS och råkat väldigt illa ut.
Vem är, liksom, hur kommer det sig att Nadja hamnar i, på SIS-hem? Och, för hon blir ju som en portalberättelse in i den här världen för en som läsare. Och hon och hennes mamma och vad hon är med om. Men varför är hon en viktig, liksom, en viktig berättelse i det här? Vad är det hon är med om i den här, i statens våld, så att säga?
Ja, men Nadja har en ganska typisk berättelse. Det är ingenting som är så där överdrivet speciellt med henne, vilket gör att det blir också väldigt intressant att titta på. För hon är som du säger, hon är 11, 10-11 när hon börjar liksom agera ut, börjar vara ute på nätterna, vara liksom allmänt stökig, skolka från skolan. Hennes mamma är ensamstående mamma som bor i förorten, som inte riktigt vet hur hon ska hantera henne. Socialtjänsten blir inkopplade. Hon får några HVB-placeringar som hon, och HVB som de flesta kanske känner till, det är ju liksom, där har man ingen rätt att hålla kvar någon med tvång, så hon liksom går, hon blir placerad, hon vänder och går därifrån. Och efter bara några månader med insatser från socialtjänstens sida så kommer hennes socialtjänst fram till att hon, att de ska rekommendera rätten att hon ska bli placerad på en låst institution. Och då finns det ju bara SIS att tillgå. Och det är också det som rätten fattar beslut om. För det är så det går till. Socialtjänsten rekommenderar, rätten bestämmer. Och hon blir då placerad och har oturen nog, kan man väl säga, att hamna på Björkbacken. Där hon blir utsatt för diverse missförhållanden som, ska jag också säga, väldigt, väldigt många andra också blir utsatta för. För när jag gjorde mitt reportage så pratade jag med drygt 40 flickor som hade varit på Björkbacken, eller var det då. Och det var liksom väldigt samstämmiga berättelser om hur det gick till där. Det var liksom provokationer från personal och det var våldsamma nedläggningar. Man blev släpad in till isoleringen. Det fanns även uppgifter om sexuella övergrepp. Allmän misär helt enkelt. Och Nadja befinner sig då på Björkebacken i 9 månader tror jag innan hon släpps ut, för hon får ingen behandling. Men socialtjänsten...
Det, så här, det här är också att... något som ni tar upp i boken. Mamman är ändå någonstans positiv för att det står på om man går in på hemsidan, hon ska få behandling, man ska få en plan. Och så äntligen så ska Nadja få den här psykologbehandlingen. Men hon har varit i 2 månader, den här 11-åriga flickan på Björkbacken, så har hon ännu inte fått träffa en psykolog. Bland annat.
Och män blir utsatt för ännu mer trauma än vad hon hade sedan tidigare. Så nej, hon får ingen behandling. Och det här är också intressant när vi ber att få se med hjälp av en fullmakt då, hur mycket behandling hon har fått, den här flickan, på SIS. Så uppger de att det är ingenting som sammanställs och kan inte redovisas. Och det är samma svar som hennes mamma får också, att ja, men vi kan inte redovisa hur mycket behandling hon får. Men däremot så säger man att hon har fått behandling. Men vad den består i, det är svårt att veta. Och det, så har det ju sett ut när man tittar på hela vårdprogrammet inom SIS. Det kan ju du berätta om, Sabina.
Jag bara, Nadja är ju som sagt 11 år. Hon har inte begått brott. Men hon har svårt att sova. Så hon ringer sin mamma på kvällarna när hon ska sova, och ibland så ligger de och då pratar tills Nadja somnar. Ibland så råkar mamman somna, då blir Nadja arg när hon hör att mamman snarkar i andra sidan luren, för det är ett barn liksom. Och det är väldigt uppenbart i det ni får fram där liksom, att det här är inte en grov gäng, liksom en, vad ska man säga, om man då ska ta den man känner minst empati för personligen då, så skulle det vara någon 17-18-årig kille som har begått någon typ av mord eller något sånt där och hamnar på SIS eller sådär. Jag vet, något sånt, eller 15-årig kille. Det här är inte en sån person. Men
och det är också de som råkar minst illa ut på SIS kan vi säga. Alltså de 15, 16, 17-åriga gängkriminella killarna, de blir ju nästan aldrig utsatta för de här tvångsåtgärderna som vi pratar om, där man blir liksom fasthållen eller tagen till en isoleringscell, utan det är ju främst flickor, yngre och de med neuropsykiatriska diagnoser. Det är ju de som råkar ut för de här åtgärderna.
Jag tror att det är superviktigt det du är inne på där, Ivar. Alltså den där, att få ett ansikte på vilka barn vi pratar om. För man använder ofta ganska svepande formuleringar om de farliga CIS-ungdomarna. Återigen debatten, ska de över till kriminalvården eller inte? Ja, den lilla minoritet på CIS som är dömda för brott, där kan vi prata om det. Men sen måste vi nyansera oss otroligt mycket och förstå att det finns 11-åringar som väger 40 kilo, som i Nadjas fall när hon skrivs in. Det är som superviktigt för att kunna föra någon typ av hederlig diskussion om CIS. Åter tillbaka till det här med kunskapsnivån verkligen. Och jag är inte säker på att det har varit en medveten strategi, men jag skulle gissa det från CIS ledningssida, som ju har varit utsatt för kraftig kritik under många år nu. Jag skulle tro att det kan vara en medveten strategi från deras sida att vilja PR-mässigt föra ut bilden av de farliga CIS-ungdomarna. Och de finns ju för all del, men det är en minoritet. Men så länge man kan föra ut det till allmänheten, ja, men då behöver man heller inte fokusera på 11-12-åringarna, som är de som får mest stryk på CIS.
Och varför är det så här att för ni har ett väldigt besvärande, eller vad ska man kalla det? Besvärande låter som att jag behövde få tag på luktsalt när jag läste det. Riktigt så var det inte, men kapitlet, eller den delen av boken som heter våldet, det lagliga, det olagliga och det sexuella våldet. Men det är klart att det kan ske i institutioner, kan ske misstag, människor kan gå över gränsen. Och då tänker jag då med min svenska fabriksinställning, sådär då, att man litar på staten, att om någon då gör olagligheter, om det sker systematiska, liksom, om man kan se det, men då är det ju såklart att det kommer bli konsekvenser för de som gör det och för den institutionen. Och liksom att så här får det ju inte gå till, och det förstår man ju liksom. Så då blir det nästan som att min brist på nyfikenhet där innan jag läste boken då är på något sätt för att jag räknar med att det kommer åtgärdas. Men det är ju någonting som ni får fram väldigt tydligt, att det här funkar inte riktigt så. Min fabriksinställning där ger inte riktigt rätt instinkt för vad det är som sker. Men skulle ni kunna bara säga liksom, vad är det lagliga, det olagliga och det sexuella? Vad är det ni skildrar i den delen av boken?
Alltså, CIS-hemmen har ju, till skillnad från alla andra behandlingshem i Sverige, har ju rätt att använda en viss typ av våld i vissa specifika situationer. Och det är kopplat till det vi pratade om som särskilda befogenheter som är reglerade i lag. Alltså man på CIS får använda. Och det är en typ av tvångsåtgärder som till exempel handlar om att man har rätt att isolera en person. Föra ett barn eller en ungdom till en isoleringscell, som är precis vad det låter. Och i anslutning till den tvångsåtgärden som är CIS är de enda som förfogar över det, så har man också laga befogenhet att bruka våld på samma sätt som poliser har eller som kriminalvårdare har. Det vill säga den som är fråntagen sin frihet, som man ju är på CIS när man är där. Man får inte komma och gå som man vill. Då har personalen ett visst utrymme för att använda våld för att göra det man har tänkt göra, till exempel isolera. Och det är liksom på vägen till isoleringsrummet som det mesta av det lagliga våldet sker. Fasthållningar, nedbrottningar och så. Så det lagliga våldet kan man ju diskutera i sig. Är det acceptabelt i en stat som Sverige, som har varit ett föregångsland i barnrättsfrågor och så? Vi har fått återkommande kritik från FNs barnrättskommitté för att vi använder oss av det här. Men man får tycka vad man vill om den lagstiftningen, men det är så det ser ut. Det finns ett utrymme för lagligt våld att använda mot barn på CIS, trots att vi avskaffade annan barnaga 1979. Men har man synpunkter på det får man prata med sin politiker. Problemet här är att det är inte helt tydligt vart det lagliga våldet slutar och vart det olagliga börjar. Och det blir ett problem för barn eller unga som vill få upprättelse, som tycker sig ha blivit felaktigt behandlade, som har fått, som Nadja, utslagna tänder i samband med det här. Det är ganska grovt våld. Vart går gränsen för det lagliga och det olagliga? Det blir i stort sett aldrig prövat. För det kommer aldrig så långt som till en polisanmälan. Och där befinner sig liksom barn på SIS i en extremt ovanlig situation. Jag tror att ni har ju båda barn, liksom, både Valeria och du. Om eran, i det fallet, om ni hade en 11-årig dotter som kommer hem från skolan och så har de blåmärken i hela kroppen och så frågar de, men herregud, vad har hänt? Säger du som pappa. Och sen, nej, men det var fyra lärare som brottade ner mig på golvet. Herregud, så vad hade du gjort då? Hade du ett vapen med dig in? Då skulle du ha förståelse för att man gör det. Och så visar det sig att den här ungen har bara inte velat ta av sig kepsen eller inte velat gå in i skolrummet. Och det har lett till ett sånt fysiskt ingripande. Jag är ganska säker på att nästan alla föräldrar hade travat iväg till polisstationen och gjort en anmälan. För vi kan inte ha att 11-åringar får blåmärken över hela kroppen av att de inte vill ta av sig kepsen. Men där gäller inte samma för barn på SIS. För de har inte, oftast inte föräldrar som överhuvudtaget pratar med dem den dagen som det här har inträffat. De får inte veta det. Socialtjänsten får inte veta det. Och barnen själva har ju inte fri tillgång till mobiler och kan ringa polisen. Liksom. Mm. Så där blir liksom lagligt våld. Ja, vart slutar och börjar det? Det vet vi inte riktigt. Så det är om det fysiska våldet. Liksom.
När ett barn har hamnat i den här situationen så att de är på en institution, då är ju föräldern också bortkopplad. För i ditt exempel så är det ju så här att alla lärare på en skola vet, så att säga, att det finns checks and balances, eller vad man ska kalla det, med föräldrar. Så att även om de inte är bra människor så vet de att det finns en förälder på andra sidan som kommer att som har örnkoll på de här sakerna. I mitt fall då, jag och min fru är högutbildade. Vi har liksom trygga ekonomiska förhållanden, relativt trygga ekonomiska förhållanden. Så vi är det man kallar för resursstarka individer. Vi kan mobilisera oss till att liksom ta tag i saker. Men som i fallet med Nadja då har hon en ensamstående mamma. Och flera av de här andra som ni är inne på, de kommer från trasiga familjeförhållanden. Eller de har, ibland är familjen i sig, det är inte en källa till trygghet. Utan, så då blir det nästan ännu värre på något. Alltså någonstans så blir det så där att de är så utlämnade. Det är ju egentligen de här som då ger dem blåmärkena. Det är ju de som är ställföreträdande föräldrar, även om det inte är så det är i realiteten. Men det är det som gör det. Man har tagit sig väldigt stora befogenheter som stat när man tvångsomhändertar någon.
Och där blir ju också problemet att man inte riktigt ställer speciellt höga krav på de som ska vara de här ställföreträdande föräldrarna. Utan det diskuterar vi också i boken, vilken utbildningsnivå exempelvis personalen på SIS har. Och enligt vår undersökning som vi har gjort i den här boken så är det ju två av tre som lever upp till SIS egna krav som är väldigt lågt ställda också om man kollar internationellt sett på vilken typ av utbildning en person ska ha som jobbar nära de här utsatta barnen och ungdomarna. Och en annan detalj som också är ganska intressant i sammanhanget är ju att till skillnad från alla andra vårdinrättningar i Sverige så har ju SIS en övervägande del manlig personal. Så det är ju precis tvärtom mot alla andra HVB-hem och alla där barn eller vuxna vårdas. Mm. Manlig ung personal är det som dominerar på SIS. Och då kan man ju också ställa sig frågan, egentligen borde man inte kunna räkna ut det att det kan uppstå problem när 19-åriga män ska vårda 13-åriga eller 15-åriga flickor med kanske sexuellt utagerande beteende eller diagnoser.
Mm. Och det har ni också tagit upp att det är sexuella övergrepp inom SIS-systemet är någonting som för. Hur utbrett är det och vad har svaret varit från SIS när det har uppdagats?
Ja, det här är så bra frågor. Låt oss börja med hur utbrett är det som med alla sexualbrott. Man kan inte helt uppskatta det såklart. Man kan utgå från att det är ett mörkertal. Det man vet är från tidigare granskningar att det kommer in ungefär 5 rapporter om sexuella övergrepp från personal mot framförallt då tvångsplacerade flickor på SIS i månaden. 5 sådana klagomål eller rapporter av andra slag om året. Vi vet också att det har funnits en fällande dom om våldtäkt mot barn avser CIS-personal mot en tvångsplacerad flicka en gång per år. Mm. Men 5 i månaden misstankar, en dom per år. Och när jag och Valeria gjorde research inför den här boken så begärde vi ut alla polisanmälningar från 2022. Och det var sammanlagt 80 stycken som hade brottsplats CIS-hem då. Men trots 5 rapporter om sexuella övergrepp i månaden från placerade barn så var det bara 5 polisanmälningar som rörde sexualbrott mot barn på CIS. Så det är klart att det finns en enorm underrapportering utifrån de misstankar som finns, är väldigt få som leder till en polisanmälan. Mm. Men man ska ju också tänka att man måste alltid sätta det i relation till hur många barn handlar om. På CIS finns ungefär 350 flickor varje år intagna. 350 stycken. Och från dem kommer det då 5 rapporter om sexuella övergrepp i månaden. I månaden, året runt. Där har vi liksom storleksordningen. Det här är ju ett gigantiskt problem såklart. Återigen, om ni hade döttrar i en skola där det gick 350 elever och det kommer in 5 anmälningar om att lärare skulle utsätta dem för sexuella övergrepp i månaden, då hade ni sparkat rektorn åt helvete på svenska och ni hade inte släppt iväg era barn dit. Men den här frågan ställs såklart till generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark i samband med att den här granskningen släpps då, där med uppgifterna om hur ofta det förekommer med sexuella övergrepp. Och då får hon frågan av moderaten så här i ett panelsamtal. Men Elisabeth, hur har det kunnat bli så här? Och då svarar hon, först måste jag säga det uppenbart, liksom, stolpskottsvaret som är ja, det här är fruktansvärt. Så bara, någon däremot, nej. Men sen går hon vidare till att börja prata om att lokalerna är dåliga och det kan ju ha spelat roll. Och kompetensnivån på personalen
det
är problematiskt.
Det vet ju alla att om det är en dålig lokal, det känner jag personligen, att då måste jag ju, om det är skrymmande utrymmen, då måste jag våldta honom.
Du är man liksom, vad ska man förvänta sig? Nej, men dålig kompetens och om man inte förstår sig på NPF så kanske man är mer benägen att tafsa på barn. Och sen är det en väldigt svår målgrupp, säger hon.
Det är också någonting där att man behöver gå eftergymnasial utbildning för att lära sig att man inte ska tafsa på barn.
Precis.
Jag har gått 6 år på universitetet, så var så jag lärde mig det.
Så du har klarat dig undan det, det är bra.
Jag har klarat mig det.
Men det, sen slutar hon med att säga något som också är helt vansinnigt. Så säger hon att det säger hon i ett pressmeddelande om just sexuella övergrepp. Då säger hon att vi på CIS skulle behöva mer särskilda befogenheter för att skapa en trygg miljö. Och särskilda befogenheter är ju sagt tvångsåtgärder. Och hur mer tvångsåtgärder mot de här flickorna skulle göra att personal inte förgriper sig på dem. Det är ju ett absurdumsvar. Jag tänker det är liksom den här som vi pratar om, liksom en budskapsslinga som de vill ha fått från den här PR-byrån. Liksom, svara det här på alla frågor. Men i det här fallet så är det klart att det blir absurt för alla som lyssnar. Nej, du behöver inte NPF-utbildning för att begripa att du inte ska våldta barn. Det är inte så.
Nej.
Men så har det låtit.
Det är någonting som är väldigt beklämmande som Nadja får höra från när hon kommer som 11-åring. Ni har fler exempel i boken, fler intervjuade såklart, men det var bara den här, det var så slående när hon får höra från en äldre flicka som är snäll mot henne, som säger att stå alltid framför en kamera, ingen tror på cis-tjejer eller cis-flickor.
Cis-barn tror jag att hon sa.
Cis-barn, ja.
Men, och det värsta är ju att hon har ju helt rätt också. För det är ju, de har ju så låg trovärdighet, de här barnen och tonåringarna som är på CIS. Och det ser man ju också när de försöker anmäla. Jag har intervjuat en annan flicka i boken som heter Mariam, eller som jag kallar för Mariam. Hon berättade ju om ett sexuellt övergrepp där, som slutade med att hon fick be den här mannen om ursäkt. Och det här är också ett väldigt talande exempel. Jag har pratat med flera flickor som har varit med om samma sak. Att när de berättar om ett övergrepp eller till och med så grovt som våldtäkt så blir de inte trodda av personalen. Så det går ju aldrig ens så långt som att det blir en av de här 5 anmälningarna. Utan det blir att de får höra att du hittar på. Och i Mariams fall gick det till och med så långt så att hon skulle be om ursäkt. Och det gjorde att hon aldrig mer berättade om någonting. Det var ju inte så att hon spenderade ju 7 år, nästan 7 år sammanlagt precis. Det var ju inte enda gången hon blev utsatt. Men hon var ju 14 då och därefter var hon ju kvar på sist tills hon var 20. Hon berättade aldrig mer. Och vi ser också det när barnen väl är så pass påstridiga att det går till en anmälan, så blir de ju först inte trodda av SIS, de blir inte trodda av polisen, de blir inte trodda av socialtjänsten. Så mörkertalet är ju otroligt stort, skulle jag gissa. Mm.
Och varför är det man inte tror de här? För det finns ju såklart en sån här aspekt av att man anser inte dem tillräkneliga, eller de har så normbrytande beteenden att man tvångsvårdar dem. Att man kommer till, för först är det ofta att man kommer i familjehem eller HVB-hem, och sen försöker man med de här frivilliga åtgärderna då, och sen kan det bli tal om SIS-hem. Så de har redan kommit dit, och då när de har kommit dit, då har man liksom inget förtroende för dem, för vad de säger. Eller väldigt litet förtroende i alla fall. En sak som återkommer när man kollar på alla de här fina akronymerna som förekommer i boken och som förekommer i all statlig verksamhet. Allting, så fort man närmar sig psykiatri eller psykologi, så får man bli attackerad av hela alfabetet, känns det som. Och det är liksom kontrollerad aggression, kognitiv beteendeterapi, det finns massor av saker som man, och det är kunskapsbaserade behandlingsmodeller. Allting ser ju superbra ut på pappret. Men det är en formulering där som har återkommit, och det är ju det här att det är inte vård, utan det är förvaring. Och någon socialtjänstarbetare som ni pratar med, som jobbar på socialtjänsten, hon uttrycker det som att vi är glada att vi slipper dem, ungefär. Och tycker liksom att det är så här, då behöver inte vi hålla på, då är de i alla fall out of sight, out of mind på något sätt. Och sen får staten då sköta det där. Men då är det, alltså om man läser man er bok, så är det som att å ena sidan så säger man en sak utåt, så att sådana som kanske är då slentrianmässiga lekmän och kollar på det, tänker att ja, men det där sköter staten så bra, de är så duktiga. Och de har, titta här, de har ju alla sina behandlingsmodeller, det är kunskapsbaserat, evidensbaserat och sådär, det är jättebra. Då får de verktyg, och sen så får de, så att de kan hantera sina känslor och avvänjning och sådär. Men allting, eller det verkar som att väldigt mycket av det känns som en rökridå. Är det rätt uppfattat, eller är det att har man målsättningen att göra det man påstår sig göra överhuvudtaget, eller är det liksom, är det en rökridå utåt? Alltså,
jag skulle vilja säga att i alla de här frågorna, vi pratar om våldet, vi pratat om det sexuella våldet, och nu pratar vi om förekomsten av vård och behandling, eller om det är en rökridå, så skulle jag säga att vi behöver tänka på att det inte går att prata om ett SIS i den här diskussionen. Det är en jätteviktig sak som vi vill skicka med i boken. Alltså barnen säger det, socialtjänstarbetarna säger det, forskarna säger det, jag säger det definitivt som har jobbat i SIS. Det finns inte ett SIS. Så att svaret på din fråga, förekommer det någon vård och behandling eller är det bara förvaring? Den beror på vilket SIS-hem du pratar om. Det är så otroligt uppdelat. Så det finns SIS-hem som jag skulle säga använder sig av väldigt liten omfattning av lagligt våld, om det vi pratade innan. De har inte behov av det, väldigt lite. Det förekommer sällan sexuella övergrepp, och gör det så gör man rent hus när det händer. Och det finns också SIS-hem där man bedriver någon typ av vård och behandling på riktigt. Det är klart det gör. Men om vi ska prata om SIS som helhet, så är det alldeles för många som inte gör det. Vi skriver i boken om 2,7 miljarder av skattebetalarnas pengar går in i den statliga ungdomsvården varje år. Det betyder att ungefär 12 000 kronor kostar en plats per dygn och barn. Och det här får ju Nadjas mamma Sara reda på. Att socialtjänsten betalar 8 000. Och sen så är det en massa statliga anslag, så att totalsumman blir 12 000. Och då säger ju Sara ungefär så här: men ni är ju inte kloka. Betalar ni det för ingenting? Hade jag fått 8 000 och använda som jag vill, hade jag skaffat den bästa psykologen till mitt barn.
Hon får ju den här frågan, vad hade du gjort för pengarna då, ungefär? Mm.
Ja. Och då hade hon sagt, jag hade skaffat den bästa psykologen, det är rimligt. Jag tror inte att det är en rökridå. Det är klart att de flesta på SIS vill kunna leverera bra vård och behandling. Det är ju inte som att SIS är liksom befolkat av onda människor som har dåligt uppsåt generellt. Men det är någonting med kulturen som gör att man också är inställd på att vi ska förvara barn. som är farliga för sig själva eller för någon annan. Och då blir liksom förvaringstanken är, som är kvarleva från 1800-talets uppfostringsanstalter. Och så kommer det inte till skott med behandlingsarbetet. Men vi har de här och vi låser in de här. Liksom.
Mm. Och då har vi redan gjort den, löst den viktigaste uppgiften någonstans.
Och ska man vara ärlig så kommer ju socialtjänsterna kommer ganska lindrigt undan i vår bok skulle jag säga. Jag har funderat på vad blir uppföljaren här? Alltså IVO är en som skulle vilja syna. Socialtjänsterna har ju ett ansvar. Om de betalar så här mycket pengar så ska de ju såklart kräva vård och behandling.
Och det... Problemet är ju bara att de känner ju inte att de kan kräva vård och behandling för att SIS, eller det är så som jag har förstått det på socialtjänstpersonal som jag har pratat med, att SIS tar ju de här barnen, förvarar dem och det, då känner de att de har gjort tillräckligt. Och det säger ju även den här socialsekreteraren i boken att hon var ju tvungen att ta i ordentligt för att ens få ut dokumentation kring de ungdomarna som hon har placerade. Och då är det kanske inte så lätt för alla socialsekreterare som är nyexaminerade att kräva det från statligt anställda chefer.
En sak man tänker på är att man tar många av de här systemen också för givet när man är uppvuxen i dem. Att det, ni skriver 30 000 barn varje år befinner sig i någon typ av så här, familjehem, någon typ av familjehemsplacering eller HVB eller SIS. Och liksom att man tänker att staten har det här ansvaret. Det är en del av liksom att man ska skydda barn från hemska förhållanden. Och i fallet med Mariam som ni skriver om så är hon är, de kommer från, hennes familj kommer från Irak, hennes pappa är alkoholiserad, slår henne och syskonen och mamman. Och det är så hon kommer liksom bli föremål för liksom statens omsorger. Mamman säger upp kontakten med henne för att hon skyller då att de blir av med vårdnaden på henne. Att hon berättade för polisen. Hon golade om att hon blev misshandlad och att hennes syskon blev det. Så mamman vill inte ha kontakt med henne. Där har du, där känns det som att okej, men här vill man verkligen att staten ska, eller någon ska kunna hjälpa det här barnet. Men det man undrar är så här, ta en sån som Nadja då, som är ute och agerar. Hon är ute på nätterna, hon gör saker, hon har allt det där. Men hon har också en mamma som älskar henne, som inte räcker till för att kontrollera det här. Men hur vet man så mycket att man kan som stat säga liksom att det är bättre att vi sätter dig på den här institutionen när då du har en sån som Nadja som får blåmärken över hela kroppen, som sätts i isoleringscell, som lärs upp vad det är, alltså det antyds i alla fall, det är inte vetenskapligt fastställt att det är exakt så här det går till, men hon börjar med självskadebeteende när hon är på SIS-hem och lär sig av de andra flickorna, mamma det är ingen fara, alla gör det. Det är liksom ett ganska stort ansvar man har som stat där du säger att vi gör det här bättre än vad du gör som mamma som älskar din dotter men inte klarar av det som vi hoppas att en förälder ska klara av. Vad är er reflektion kring det där? Tar vi liksom, har staten tagit på sig för mycket i, liksom sitt på, i det här eller gör den för mycket eller gör den för lite? Det känns som att det är lite både och. Bra fråga va?
Ja, alltså jag tror att alla är överens om att man behöver liksom in med förebyggande insatser tidigare mot en sån som Nadja, alltså det får gå för långt och sen går det väldigt fort när hon blir placerad på SIS-hem, man hinner inte pröva mycket annat, det måste jag säga, och att hon är 11 år när hon kommer dit första gången, det är klart att det förpliktigar oerhört från samhällets sida och det är ytterst är det, som sagt förvaltningsrätten som fattar beslutet om tvångsvård och sen är det socialtjänsten som bestämmer vart den ska ske. Och i det här fallet så bestämmer sig Nadja socialtjänst för att hon ska vara på SIS. Det är klart att man tar på sig ett enormt ansvar då. Om man tar över en förälders ansvar för sitt barn. Då är det klart att det barnet ska inte fara sämre ut där den placeras i statlig regi än vad den hade gjort om den hade varit kvar hos mamma. Så att men, å ena sidan låter henne vara kvar då. Hon hade fortsatt fara runt på nätterna, utsatt sig eventuellt för riskfyllda miljöer och så. Men den riskmiljön hon kommer till när man placerar henne på SIS, den är också välbelagt riskfylld. Vi vet att just den typen av barn som är Nadja, yngre flickor, när de hamnar på SIS så är risken överhängande att de kommer att bli utsatta för fysiskt våld. Det är liksom inte något hittepå, utan så är det. Det vet vi. Och risken är också naturligtvis mycket högre än ute i samhället för att bli utsatt för sexuella övergrepp. Det vet vi också, det är bara matematik liksom. Mm. Och när man då gör den placeringen där, då har man ju på något sätt socialtjänsten vägt att vi tror ändå att det är bättre med de här riskerna. Men saken är att socialtjänsten har inte koll på de riskerna, utan de tror, precis som vi var inne på, de har ett förtroende för staten. Tänker att de kommer göra det här bra, hon kommer att få vård och behandling. Men de behöver liksom läsa boken. Så nästa gång man viktar en sån som Nadja, risken är med att ha henne kvar ute hos mamma eller att ha henne på SIS, när det gäller just 11-12-åriga flickor, där behöver socialtjänsten göra den viktningen på ett annat sätt, tror jag.
Mm. Nu har det varit mycket debatt kring SIS, men då har det varit fokus på den här mindre gruppen av kriminella killar framförallt, som är ofta i övre tonåren eller äldre. Men man har också fattat beslut om att alltså regeringen har ju reagerat så att säga på er rapportering eller på din rapportering, Valeria, och nu kommer boken också. Men samtidigt som jag pratar med en bekant som jobbar inom SIS, i en helt annan fråga, det hade inte att göra med att jag skulle intervjua, men vi pratade ändå om hur är det att jobba där nu då när det är så mycket debatt kring det? Ja, men de kommer inte kunna lägga ner SIS ändå, ingen här är orolig för det. Vad svaret är?
Alltså, GD kom ju med, det gick ut en pressrelease i och med att regeringen berättade om den här reformutredningen som skulle tillsättas, och jag tror att, inte ordagrant, men hennes uttalande där var ju helt enkelt att vi fortsätter, det är business as usual ungefär på SIS fram tills det kommer någonting nytt. Och alltså att man skulle lyckas stänga ner SIS och komma med någonting nytt på 1, 2 eller kanske till och med 5 år, det är väl ganska inte troligt. Så att det är klart att allting som vi skriver om i boken, det upphävs, alltså missförhållandena upphävs ju inte bara för att regeringen har tillsatt en reformutredning. Vi får ju se vad den leder till, men det är klart att det kommer ju alltid finnas barn och unga som behöver tvångsvård, som behöver låsas in. Och i nuläget så är den enda möjligheten att göra det är i SIS-regi. Och det är ju det vi försöker lyfta då med den här boken, att den tvångsvården som utförs där, den är ganska bristfällig, om man ska vara snäll.
Vad diplomatiskt.
Ja, jag var väldigt diplomatisk
ganska
där.
Ganska bristfällig efter allting vi har pratat om. Jag tror inte
den är rent åt helvete, om jag ska vara krass. Men jag försökte vara diplomatisk där. Så ja, det kommer en reformutredning. Vad den kommer leda till vet vi ännu inte. Man ska byta namn på SIS, men jag menar, vad hjälper det egentligen?
En ny akronym kanske.
Ja, precis.
Det brukar lösa.
Så nej, men det är jättebra att regeringen agerar, det måste jag ändå säga, för det har de ju inte gjort på 30 år, och det här är ju ingen ny problematik. Det har ju funnits problem inom SIS sen SIS startade, men jag skulle nog säga att det har blivit en snöbollseffekt och nu är det en full lavin helt enkelt. Alltså det är ju väldigt, väldigt illa så som det ser ut just nu. Men den här regeringen har i alla fall tillsatt en reformutredning, det är ett steg i rätt riktning. Vad den sen leder till, det kan vi ju bara spekulera i.
Sista frågan är kanske om byråkrati generellt eller organisationen, men det är den här kårandan som tycks uppstå och som man tillåter uppstå. Det finns ju liksom, jag är för att man ska låta huvuden rulla, nu menar jag inte bokstavligt. Men om du har ansvaret för någonting så vill du ha en viss typ av resultat. Och här är det så att ni begär ut massa uppgifter hela tiden. Och antingen så får ni ni behöver fullmakter, det tar tid. Och sen så får ni såna här svar, nej, vi har inte samlat in den informationen, eller vi har inte den informationen. Det i sig är när det gäller vissa grundläggande, till exempel vilka vårdinsatser har du haft för en intagen? Har du inte den uppgiften, då är generaldirektören, det är liksom en, i alla fall en del av huvudet ska ligga på ett fat. Samma sak om när du svarar på det där sättet som du, Sabina, tog upp. Du svarar om det är dåliga lokaler. Och vad var det mer?
Vi har inte NPF-säkrat vår personalkompetens.
Just det. Bristande utbildning och dåliga lokaler.
Ungdomarna är ju så svåra.
Ja, precis. Men då har du egentligen, där har du egentligen svaret. Tänk om en polischef skulle säga så. Att nej, men vi har ju att göra med kriminella. De är ju jättebesvärliga. Det är därför det är svårt att gripa dem. Eller det är därför det är svårt att göra. Alltså, så här, men om någon, jag vet inte om vad det är med om det är svenska myndigheter eller myndighetsstrukturer. Men jag fattar inte att folk, det verkar som att det är helt om du väl har tagit dig in till en viss nivå i svensk myndighetsvärld, blir du aldrig avskedad. Då ska du i princip göra som Anna Kinberg Batra har gjort. Då kanske du blir av med jobbet. Att du säger att du satt upp en annons när det är en lapp i receptionen. Men hon verkar inte heller bli av med jobbet. Vi får se. Men alltså, och det är ändå så här, om man tänker på allvarliga brister ute i en verksamhet, så är det liksom, är den typen av, det kanske ändå är en mindre grej. Även om jag tycker att det är helt absurt att man ens, att hon sitter kvar. I alla fall. Det verkar som att man aldrig blir inte konsekvenser för, utan det är snarare så. Nu sitter du, Sabine, här då, som har pratat om missförhållanden. Då är du en jävligt jobbig visselblåsare istället. Sådana vill vi inte ha på någon annan myndighet heller. Vi vill inte ha massa illojala medarbetare som inte kan hålla käften om saker. Som är sådär. Det är liksom, och det där är ju inte bara SIS egentligen, men det är, i synnerhet där så får du ju liksom, det har att göra med barn som är i stort behov. Vi har tagit på oss, som vi då ser med vi i staten. Vi har tagit på oss att vi ska hjälpa de här barnen. Och vi kommer göra ett bättre jobb än föräldrarna. Än vad de kan göra själva. Men ändå så sitter bara generaldirektören sitter kvar. Och det är liksom, det bara fortsätter liksom. Det här är inte heller någon fråga egentligen. Men jag undrar, vad är liksom... Vad är din, du Sabina då, som beskrev dig själv som byråkrat. Vill du fortfarande vara byråkrat i Sverige när det är så här?
Nej, alltså, men det är ju det här som blir för dumt. Liksom. Det är precis där. Alltså, en god byråkrat, tänker jag, bör agera ungefär som jag gjorde. Det är inte för att vara visselblåsare. Jag har aldrig varit visselblåsare liksom, i min mindset. Så jag säger, en god statstjänsteman måste reagera på när saker och ting inte görs som det är tänkt att göras. Alltså vi måste ha ordning och reda i statliga myndigheter. Och när det inte är ordning och reda, då måste vi agera. Om vi inte gör det så är vi dåliga statstjänstemän. Och om vi är dåliga statstjänstemän och konsekvensen blir att barn blir utsatta för övergrepp. Och du är ansvarig för det, då måste det komma en konsekvens. Det måste komma en konsekvens för liksom verksamhetsdirektör och generaldirektör att du kan inte agera så här. Men vi har liksom inte tjänstefel som går att polisanmäla eller få domar på. Det är ju ett problem, va? Alltså vår byråkrati och vår statsapparat är uppbyggd på att det ska vara ordning och reda. Men om det då inte är ordning och reda och det inte kommer en konsekvens, då är det inte byråkratins fel, det är bristen på ansvarsutkrävande. Och är det bristen på ansvarsutkrävande så är det ytterst ett politiskt problem. Det är ansvarig minister som ska plocka bort generaldirektören för att hon, oavsett vad vi tycker om henne, så måste alla kunna vara överens om att hon har ju inte lyckats med sitt uppdrag. Det är den diplomatiska beskrivningen av hennes insats. Hon har inte lyckats med uppdraget.
Ganska bristfälligt.
Ganska bristfälligt. Och man kan också se att det är en total korrelation. Därmed kanske inte kausalitet, det kan vi diskutera. Men korrelationen mellan när saker börjar gå riktigt illa på SIS börjar 2019. Då börjar avskiljningstalen för flickorna, den fördubblas på bara 3 år. Mellan 2019 och 2021. Då generaldirektören tillträder. Det är också så att klagomålen ökar lavinartat just från 2019 och framåt. Och 2023 aldrig någonsin har avskiljningstalen varit så höga som de var då. Det är under generaldirektörens tid. Det finns en tydlig korrelation där. Och det är klart att då behöver någon agera. Inte bara har du inte gjort ditt uppdrag utan det har också blivit värre. Du kan inte sitta kvar därför att makt måste följas av ansvar i en byråkrati. Så jag tycker så här. Byråkrater är fantastiska, såklart tycker jag det. Byråkratier är fantastiska, men det behöver såklart vara ordning och reda. Och sen behöver det finnas ett ansvarsutkrävande.
Stort tack Valeria Hellander och Sabina Björk för att ni var med i Rak Höger.
Tack för att vi fick komma.
Och stort tack till er som lyssnar. Och vi får inget pressstöd, vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Det är endast tack vare er prenumeranter vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Och blir ni betalande prenumeranter idag får ni 30% rabatt. Gå då in på www.enrakhoger.se/podd för att ta del av erbjudandet. Vi hörs om en vecka igen.